450 NHL-matcher spelade Håkan Loob för Calgary Flames. Han snittade på dessa nästan en poäng per match. Svensk mästare, olympisk mästare, världsmästare och Stanley Cup-mästare 1989. Och enligt mig den främste elitserie-SHL-spelaren genom tiderna.
Ja, du har ju plockat ut honom som det. Just i sporthuset. Det. I det vinnande Calgary-laget där fanns förresten en annan mål- och poängmaskin i form av kanadensaren Doug Gilmour. Han gjorde 450 mål under sin NHL-karriär totalt.
Plus 450 i plus minus statistiken i NHL uppnådde Niklas Lidström under sin enorma karriär. Han var alltså inne på 450 mål fler framåt än bakåt i spel 5 mot 5. Lidas, som ju på tidernas hockeygala blev utsedd till Sveriges främste hockeyspelare genom tiderna, imponerande.
Plus 450. Wow! En hockeygrej till här. 450 centimeter är radien på en teckningscirkel. Alltså avståndet från själva teckningspunkten ut till cirkelkanten. Den är 4,5 meter.
Vi byter isport till bandy. Per-Olof Poppen Pettersson spelade 450 matcher i högsta serien. Något så unikt som en hallänning som blev världens främste bandymålvakt och evig hjälte i Motala efter att han fört klubben till det enda SM-guldet 1987 när laget slog dåtidens suveräne Baltic efter förlängning på Söderstadion i Stockholm.
Baltic kommer man ihåg, Karlstad-laget. 450 mål gjorde Cristiano Ronaldo i tävlingsmatcher i Real Madrid. Tröja. Han gjorde dessa 450 mål på 438 matcher. Alltså fler mål än matcher. Makalöst. Mm. Klubbens överlägset bästa målskytte genom tiderna före Karim Benzema.
450 000 kronor, det var segerpremien i Elitloppet för 40 år sedan när The Onion med Stig H. Johansson vann. Numera heter ju stallrestaurangen på Valla The Onion förresten. Sista helgen i maj är det dags för årets lopp som jag har ju målat upp som tidernas startfält. Det kan bli en synnerligen stark klassiker. Numera förresten så erhåller vinnaren mer än 5 miljoner kronor i första prisjakt.
450 som fyra väldigt besvikna svenska längdskidåkare. För 50 år sedan på VM i Falun var Hans-Erik Larsson, Lars-Göran Åslund, Thomas Magnusson och Sven-Åke Lundbäck. Då den där stafetten på hemmaplan var över redan i starten när bindningen lossnade för Hans-Erik Larssons skida.
Det här låter som en händelse som borde passa i vår olyckspåse.
Verkligen.
Men när det gäller kärleksbombning så har Alf Edström fått en sån av oss relativt nyligen. Lyssna på den.
Dubbeldos Edström, avsnitt 435 och 436.
Just det, och det finns faktiskt en koppling till 450 också. Det är nämligen så att Ralf gjorde fyra mål i VM för 50 år sedan. Fyra mål, 50 år sedan. Det var alltså Tysklands VM 1974.
Mm. Mina vänner! Ni har förstått det redan. Här är avsnitt 450 av Sporthuset.
Med Tommy Åström,
Jens Fjällström
och Lasse Granqvist.
Helt otroligt. Jag vet inte om det är regn eller tårar. Jag tror det är tårar. Det är ju helt fantastiskt. Jag känner mig rörd, tacksam, värme.
Vilka tankar går genom huvudet när du stod där ute?
Massa minnen givetvis från min tid här. Och, ja, vackert.
Sven-Göran Eriksson på Gamla Ullevi häromdagen intervjuad av Camilla Nordlund som jag har varit med i Sporthuset många gånger. En oerhört speciell dag när han hedrades och hyllades av klubben där storhetstiden startade för 45 år sedan. Och en dag som jag som var på plats där också aldrig kommer glömma. Vad säger ni, Lasse, som inte var där?
Gåshud. Lycka samtidigt som olycka eftersom man vet vilken situation Svennis är i, men samtidigt så fint för honom att få uppleva den här kärleken från fotbollsvärlden får vi ändå säga, och det som är allra närmast tror jag berör som mest faktiskt. Och inte minst när resan mer eller mindre startade i IFK Göteborg. I varje fall de stora framgångarna. Dessförinnan hade han ju varit i Degerfors och tagit upp dem. Men det, i och med att han är så jordnära och ödmjuk så tycker jag man unnar honom det här extra mycket.
Mm.
Mm. Jag tror också vi påverkas av att cancer är ju någonting som finns nästan intill oss på ett eller annat sätt. Om du inte har en nära anhörig som är drabbad så är det någon kompis eller någonting annat. Och därför blir situationen så oerhört gripande. Samtidigt som det såklart är fenomenalt att han får uppleva det här. Det är ändå någonting han kommer ta med sig när han somnar. Och det tycker jag är fint att han orkade. Jag förstod att det var på gränsen att han klarade av att komma till Ullevi. Han hade, som det hette, en dålig dag. Och det vet alla som har någon som är cancersjuk intill sig, att då är det inte så lätt. Va? Så att det är fint. Jag tycker också att det blir fint för IFK Göteborg. Som ju startade en resa för 40 år sedan, och 45 var det nu var, med Sven-Göran Eriksson. Det blir fint för IFK Göteborg att de får chansen att betala tillbaka. Och så underbart för alla blåvita också som var där. Och som signalerade till Svennis, vi kommer aldrig att glömma.
Mm.
Och det tycker jag är så otroligt härligt.
Stora delar av 82-laget var ju där. Vi har ju tidigare kärleksbombat UEFA-cup-trumfen 82 i sporthuset. Alltså Glenn Strömberg och Glenn Hussein och Thomas Wernersson och Stig Fredriksson som så fint ledde honom ut på planen också, Fredriksson. Och där kunde man ju se också då att, ja, dels hade det varit dålig dag som du sa, Lasse, men också att nu har det gått några månader sedan Idrottsgalan, då tog han ju sig upp för egen maskin upp på scenen och så. Men att det är läge det helt enkelt. Men det var starkt att träffa Strömberg och Hussein och dem, för de tyckte det var så stort att få ses allihopa igen. För det de gjorde 1982, det saknar ju motstycke i den svenska fotbollshistorien. I Göteborg vann ju för sig sen också 87 UEFA-cupen, men 82 var ju så speciellt.
Mm. Inte minst eftersom de i Göteborg, om man går tillbaka till det där, kommer från en väldigt hackig höst. Dessförinnan när Svennis är på väg att få sparken efter, jag tror det är 4 raka förluster, något i den stilen, och ställer sin plats till förfogande. Men laget säger, vi tillåter aldrig klubben att sparka dig. Och sen hur man sluter sig samman och så tar sig igenom de första matcherna i UEFA-cupen där under hösten, och så blir våren till den här enorma resan. Så de kom ju verkligen från den djupaste dalen till den högsta toppen i och med Hamburg. Seger mot Hamburg i finalen i UEFA-cupen. Otroligt häftigt.
Och tänk vägen dit, om de slog Valencia, La Liga-lag, de slog ett annat.
Kaiserslautern.
Nej, det är mycket, mycket med det där som är häftigt. Men jag såg reportaget i Discovery när jag var hemma hos Sven-Göran Eriksson. Jag vill, i den här intervjun som Joel Segerdahl har gjort, så säger han att det handlar om att lura hjärnan.
Mm.
Det vill säga att jag tänker inte på döden, det handlar om att lura hjärnan.
Får snart börja kratta upp löven här. Och upp med nätet. Får säga att det är de större makterna. Jag har bandit mig inte tid med det här.
Och dö?
Och dö, nej.
Mm.
Ja, men det är ju så fint, för han säger ju umgås, gör saker, för det håller tankarna borta, och säger lev.
Mm.
Och i den svåraste av situationen att kunna se det, så det är nog ett och annat i den psykologiska träningen och hur man kan jobba på den mentala styrkan som Sven-Göran Eriksson har lärt ut, som han nu också får applicera och använda själv och lyckas göra det.
Men just det där, livsglädjen in i det sista.
Ja.
Jag har inte tid att dö. Jag har inte tid att dö.
Jag vill säga en sak. Joel Segerdahl, nu lämnar jag Svennis lite grann här. Men jag vill ändå nämna det här faktiskt. Han blev ju prisbelönt som årets sportjournalist av Svenska Sportjournalistförbundet för några år sedan. Och han var ju den som var där och träffade Svennis. Mm. Och min uppfattning är att det är så lätt hänt när du gör de här intervjumötena att du ska synas själv.
Mm.
Och för er som har sett det, ni vet vad jag pratar om. Men annars är det så att reportaget börjar med att Sven-Göran Eriksson öppnar dörren i sin bostad här i Torsby där. Och ut kommer hunden. Sven är efter. Så börjar reportaget. Sen är det alltså en promenad med hunden som där Sven-Göran Eriksson går före. Och han pratar om en flott och man kan åka ut och grilla. Och han var här vid ett klipp vi hörde när han var vid tennisplanen, kratta löv. Och alla vet att han kommer inte att vara där och spela någonting. Eller se någon annan spela heller sannolikt. Om inte sjukdomen håller sig passiv att han får vara med en liten stund till. Va? Och Segerdal är inte en enda gång i bild. Inte en enda gång. Han kommer inte med frågor. Det är en berättelse som görs utan. Han ställer, tror jag, två stickfrågor.
Han drivs ju av berättelsen.
Och han berättar bara med att Sven-Göran Eriksson driver detta framåt själv. Och så slutar det med att Svennis går in och efterkommer hunden. Det är ett briljant hantverk, måste jag säga. Och det bidrog verkligen till den vackra berättelsen som Sven-Göran Eriksson fick den 20 april på Ullevi i Göteborg.
Och Joel Segerdal drivs ju av berättelsen, och där påminner han ju om en annan person.
Jens Lind.
Ja, det är ju någonstans samma andas barn, och i rakt nedstigande led också typ från Göran Zachrisson.
Ja.
Så det är alltså berättandet, och så passande nog också med tanke på det som var nu för Svennis. Han har ju alltså fått en egen läktarsektion där på Gamla Ullevi, den där legendarläktaren som har döpts om då till Svennisläktaren. Passande nog, precis nu så kom Albert Svanbergs och Jens Linds serie som vi har väntat på. De gjorde ju tidigare hockeyns historia, nu handlar det om fotbollens historia. De två första avsnitten har kommit på SVT Play, och det första är ju, cirkulerar ju kring Svennis och Torbjörn Nilsson. Vi kan höra på hur det börjar.
När Torbjörn Nilsson var som bäst sänkte han europeiska storklubbar som Barcelona på egen hand.
Fin skarvning till Torbjörn Nilsson som får ordning på den där bollen. Gör 1-0 till IFK Göteborg. Torbjörn Nilsson, vem annars?
Men det hade funnits andra sidor av geniet där han förlorat all tilltro till sin förmåga.
Torbjörn Nilssons självförtroende har i den krävande, tuffa proffsmiljön kraftigt rubbats.
Jag känner själv att jag inte behärskar att spela just nu. Så jag är lycklig att sitta på bänken.
Han återvänder till Blåvitt där han träffar en ny, okänd tränare.
Han var ju outstanding på träning. Kanske den bästa forward jag någonsin har sett. Men på matcher lyckas han aldrig.
Sven-Göran Eriksson vågar tänka i helt nya banor. Och Torbjörn Nilsson slår in på en väg knappt någon lagidrottare provat tidigare. Tillsammans gör de en resa som har ett slut som ingen kunde ana.
Jättehäftig historia, bara liksom att hänga kvar där vid Svennis-delen i det hela, när man pratar om Torbjörn Nilssons, som ju så öppenhjärtligt berättar om sitt bristande självförtroende, att man till och med kan säga jag är lycklig på bänken.
Ja.
Då förstår man hur mycket rädsla som kan rymmas i en fotbollsspelare att vara ute på planen, och rädslan att misslyckas i olika delar av spelet, att man känner sig lycklig när man får sitta på bänken. Det är inte många som har öppnat upp sig så mycket, men tänk att när Sven-Göran Eriksson börjar ta hjälp av mental rådgivare, idrottspsykolog Ville Railo från Norge i det här tiden, det är alltså i Degerfors. Alltså förstå i Degerfors hur långt bort från bruksmentaliteten som idrottspsykologer växer. Alltså, det måste vara den svåraste miljön att överhuvudtaget plocka in en
idrottspsykolog. Allt ska vara som det alltid har varit.
Precis, så är det ju. Och skepsismen, och tänk på både spelare tänker och hur de tror att omgivningen tänker. Vad fan, ska de ligga på en soffa och lyssna på något band eller något sånt där? Alltså förstå hur mycket nytänk och hur mycket styrka det ligger bakom Svennis beslut att gå den här vägen. De hade misslyckats två gånger i kval. Och han sa, jag måste göra någonting annorlunda. Och väljer det här annorlunda. Du hade kunnat valt springa mer, lyfta mer, sparka mer. Men här väljer han att gå till hjärnan istället och lyckas. Och det här blev ju sen också ett hjälpmedel för Torbjörn Nilsson, som ju gick från krisande forward till en av Europas bästa forwards. När...
Ja, alltså Torbjörn Nilsson, hans genombrott i mitten av 70-talet, det är starkt. Ja. Då spelar de ju inte i allsvenskan, utan i serien under. Och kommer fram som ett underbarn. Och sen hamnar han i Holland, och så får han de här hjärnspökena. Mm. Och sen kommer han till Svennis, och han vänder på allt. Han vänder Torbjörn Nilsson, vänder hela hans karriär. Det är så starkt det Torbjörn säger här.
Sven-Göran Nilsson borde stå staty på Kamratgården.
Var det Karlsson och så Torbjörn Nilsson. Såg ni vilken uppvisning han hade?
Jag tror att jag har någon slags konstnärssjäl i mig. Jag spelar som bäst när jag är fri i min tanke. Den lyckades Svennis få fram hela tiden. Jag kunde få vara mig själv den jag var.
Det är ju... Storheten i ledarskap är att se alla. Storheten i ledarskap är att locka fram det bästa hos alla. Och då kan man kanske inte göra på ett och samma sätt alltid. Mm. Det är ju, och Torbjörn Nilsson är ju... Vi pratade om det förut i podden när Sven-Göran Eriksson skulle utse sina favoritspelare. Han var med i en engelsk program, de bästa spelarna, och han säger Torbjörn Nilsson. Och de blev ju helt paffa. Visste ju inte vem det var i den här sändningen som var relativt nyligen då. Men det är klart att han såg ju någonting i Torbjörn som han lyckades locka fram. Och när klippet spelas, har ni möjlighet att se det, så ska man ju se hur oerhört härligt, mjuk och själsligt glad Torbjörn Nilsson är när han säger de här orden som vi hörde alldeles nyss. Mm. Så att Sven-Göran Eriksson gav honom chansen att vara sig själv.
Men att höra Torbjörn säga det här är ju liksom... till Svennis, måste ju vara helt underbart att höra. Men jag menar, Glenn Strömberg säger likadant. Mm. Vid sidan om familjen och föräldrarna så är det Svennis som har betytt mest för honom. Och tänk hur många andra i Benfica som säger det, i Lazio som säger det, i Sampdoria som säger det. Alltså överallt. Där han har varit. David Beckham, skulle du träffa honom skulle han säga likadant alltså. Och det är ju liksom... Ja, men då blir jag nästan rört i tårar, för jag tycker det är så fint att kunna ha den egenskapen som ledare, att ge förtroende, och när spelare får förtroende så känner de den här friheten och den här möjligheten att lyckas och vara sina versioner av sin bästa jag.
Sporthuset 450.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Kamp, glädje och tårar. Vi alla varit där. Sett, känt, lidit och jublat. Vi tar inget för givet. Matcherna vi bär med oss. Stolthet och kämpaglöd. Vi har strävat framåt. Alltid uppåt. Men det handlar inte bara om var vi är nu. Vart vi kommer. Det viktiga är att vi vet var vi kommer ifrån. Vi vet inte var det slutar. Men vi vet var det börjar.
Det är läkare. Det är straffspark. Torbjörn Nilsson tränger sig förbi på högerkanten och backen som kommer efter 3-0 till 10.
Ja, det var en god idé att han skulle stå staty vid Kamratgården, men jag vill verkligen, jag sagt det förr, jag vill verkligen hylla IFK Göteborg som gör det här och som byter namn på en läktare. Det är ganska ovanligt i Sverige. När vi kom till Newcastle så det var ju någon läktare vi fick tänka, vem är det där i Newcastles historia så, som hette någon särskild lirare de har haft, va? Och så vidare och så vidare och så vidare. England är ju väldigt vanligt. Sir Kenny Dalglish Stand på Anfield till exempel. Men jag är mycket förtjust i det IFK Göteborg gör. Och jag skulle vilja, nu är det ju dessutom så att Sven-Göran Eriksson själv han får ju levande livet uppleva den här hyllningen och det är oerhört, oerhört fint. Men jag skulle i sammanhanget vilja säga att varför har man inte bytt namn på någon del utav Friends Arena i Solna som snart ska heta Strawberry förresten. Som ju är hemvist för AIK och som är hemvist nationalarena för svenska fotbollslandslaget. Varför heter inte någon läktare Lennart Johansson? Mm. Det är för mig obegripligt. Mm. Därför att Lennart Johansson...
Kombinationen...
Ja men alltså den är ju ingen som kommer kunna protestera emot.
Bosse Larssons läktare i Malmö.
Ja men till exempel. Men jag menar det, och den är ju minst sagt lika påtaglig. Mm. Men det är ju personer som har gått ur tiden så de får ju inte uppleva hyllningen. Men ska vi inte kunna, för grejen är ju att då kommer ju det där hela, de hade ju så i Vitryssland som landet hette på den tiden, så hade de ju den här linjemannen som det också hette på den tiden, som vinkade mål för England.
Mål som det också hette på den tiden. Ja.
Överraskade nog gör det. Eller heter det VAR? Ja. Men liksom, som det var ju England mot Västtyskland som de hette då, ja. Som vinkade mål där i den där finalen. Han är ju så känd i Belarus så att nationalstadion hette ju hans namn.
Linjemannen.
Ja visst, nationalstadion hette hans namn. Så då lever ju historien vidare, vilket innebär att varje gång de spelar där, nu är ju Belarus av lätt insedda skäl inte ett besökt land längre i de här sammanhangen av fotbollsmatcher, men då, det ser man en sak här. Lirar du med Lennart Johansson, kanske hela stadion ska heta, så kommer det ju att snackas om det givetvis.
Vad heter tidernas mest kända svenska linjeman egentligen? Fundera på det.
Det är väl ingen som har vinkat in den där bollen från Geoff Hurst på lika påtagligt jämförbart sätt kanske, så att det kan man kanske fundera på.
Jag håller med.
Det jag vill ha sagt är, jag anser att det finns läge att öppna för att byta namn till läktare. På det sättet du säger, Bosse Larssons läktare till exempel i Malmö.
Mm, det tycker jag är bra exempel.
Lennart Johansson, vad tycker du om det då?
Det är också ett bra exempel.
Ja, verkligen.
Som hedersordförande i Svenska fotbollförbundet, hedersordförande i AIK, som ju därmed skulle liksom vara i samklang med båda organisationerna.
Det är klart att Giuseppe Meazzas legacy och arv lever också vidare och får bära en arenas namn till och med. Jag vet inte hur många fler vi kan...
Santiago Bernabeu ligger väl hyfsat till.
IFK Norrköping har ju Kurva Norddal heter det. Det är lite kul flört med Kurva Nord och sådär. Ja. Kurva Syd, Kurva Nord och Kurva Norddal. Ja. Jag vet inte hur pass officiellt det namnet är eller om det är mer ett smeknamn, men det är det enda jag kommer på i Sverige.
Mm.
Kortsidan, IFK Norrköpings kortsida.
Okay.
Apropå att Gunnar Norddal ju står staty utanför också.
Ja, jättebra, jättebra. Det har vi ett paradexempel, alltså det är perfekt.
Högt i tak i sporthuset.
Now, bar at 6:24. This would be a new world record. Mondo Duplantis. Oh, yes! A world beater yet again. And it's only mid-April. Would you believe it? Mondo on top of the world.
6:24. Är vi uppe på nu. Alltså inte avsnittsnummer.
Duplantis, ja.
Ja.
Mm. Ja, där får vi jobba för att komma upp till hans höjd.
Det är svårt att hänga med Duplantis. Han har ju nu satt sitt 8:e världsrekord i sin karriär. 18:e till 2:an Sam Kendricks. Ni vet Snack Sam, som jag pratat om en del.
Som vill in i Mondos huvud av. Ja, förstår väl jag själv. På den, kropp också kanske.
Men samtidigt är de ju bra kompisar. Det var som vi pratade om efter inomhus VM i vintras. Då det ju var rätt tajt faktiskt efter snacka från Kendricks. Ja, så där höll han på. Skitjobbigt var det.
Klia på
så. Men nu vann Mondo den här tävlingen med komfortabla 42 centimeter.
Typ nästan en halv meter. Ja.
Det är helt osannolikt alltså.
Hur regna det? Gjorde det ju där.
Det är skönt att du direkt hoppar på vädret.
Alltså. Jo men alltså det har ju en betydelse har du sagt. Att de vill ju ha mysiga villkor. Det ska vara en viss vind och det ska vara 24 grader. Och liksom så här.
Nominerad också till årets manliga idrottare i världen. Jag vet inte varför det delades ut så sent som nu.
De var tvungna att resonera ordentligt. Så Djokovic vann såg jag.
Ja. Nej, men så det blev inget sånt pris för Duplantis, men det visar ju ändå att han är uppe på den nivån. Att, jag tror att det är tredje året i rad han anses vara, kan man säga då, topp 5 världen manliga idrottare, alla kategorier. Så 6:24.
Hur är det med det 8:e världsrekordet? Som hur många var det? Hur många höjningar hade Bob Kalling sin resa?
Ja, jag tror att det var 36 eller sånt där. Ja,
ja. Då, finns några...
då har vi några kvar. Ja, har vi 24 kvar om jag räknar rätt. Och då är han på 24 nu. Då kommer han upp i 6,48 alltså. Om han ska höja lika. Ja. Alltså, så. Ja. Han höjer ju en centimeter per gång.
Bobka höjde med ungefär 3 dess världskåret under sin era. Och Mondo började ju här på 6. Det var 6,16 var världskåret när han drog igång.
Slutspel 6 i sporthuset.
April månad innebär ju slutspurt i många mästerskap och sporter, inte minst här hemma. Vi kan väl ta en översikt här, men först ett tillägg bara till det vi nyss pratade om, det här med Duplantis kontra Bubka och världsrekord. Man säger det också att en anledning till att Bubka kunde sätta fler världsrekord på sin tid var att det fanns andra regler. Det var enskilda inomhusvärldsrekord och utomhusvärldsrekord. Numera har man slagit ihop det där. Nu då slutspel, kan vi börja med finaler, Lasse?
Hockey! Det är SM-finalspel. När den här podden kommer ut laddar vi för matcher i Ängelholm. Det kommer jag tillbaka till strax.
1-0-0-1.
Just det, vilket gör 1-1. Ja, ja, det är matematiken i hockey. Och det har varit stela finaler. De har tagit ut varann. Båda lagen är otroligt skickliga på att ta bort farten genom den neutrala zonen för motståndaren. Och då har man ju suttit och väntat. Och grejen är att det har väntat länge. Det, målen har ju kommit i den tredje perioden i de här båda matcherna. Skellefteå vann. Linus Lindström, duktig spelare. En av de mest underskattade slutspel, tror jag. Som avgjorde den första matchen i Skellefteå. Och den andra spelade ju också där. Och då vann Rögle med den här Bischel. Som är 19 år, en stor schweizare, vet du, som var över i Dallas och spelade AL i Texas liksom, och så kände i december att men svenska ligan ändå, så han kom tillbaka till Rögle. Och då sa de det att okej, Rögle, så kollar de ligger långt ner, då vet vi att vi får tillbaka honom när ligan tar slut i grundserien där, så kommer han komma tillbaka, va, och lira med AL-laget där. Nej. Han avgjorde här istället, så det är 1-1 i matchen.
Missar Skellefteå uppspelet igen och då kommer Bixel och Leon Bixel skjuter Rögle i ledningen efter 10 minuter och 30 sekunder. Schweizaren har gjort matchens första mål.
Alltså när jag såg den här senaste finalmatchen på TV4 som kommenterades av Johan Edlund och sporthuset bekantingen Sanne Lindström, så kom övertygelsen till mig faktiskt med full kraft. Rögle kommer bli svenska mästare för första gången. Vet ni varför jag är så övertygad?
Nej, varför tror du det?
För att jag har sett på de här två matcherna och det är sån skillnad på hur spelarna ser ut. Skellefteå ser ju stela ut. De ser sammanbitna ut. De har saker att förlora. Och Rögle, de är ju inne i den här dansen. De har ju förlorat en match. Men det är ju så skönt. Alltså, Ville Railo, han lever Ville Railo?
Nej.
Om han hade levt så hade han njutit av vilket tillstånd de har hamnat i. Nämligen tillståndet att tänka positivt.
Tänker också på oket som Skellefteå går och bär på. Nämligen att det var en herrans massa finaler. Men vunnit förskräckligt få SM-guld på dem. Och liksom det som nu de bara ska vinna det.
Sen 2011, 8 finaler, 2 vinster. Och det stryker under att det är svårt att vinna.
4 förluster efter. De vann ju dubbla guld och 13-14. Då vann de med 4-0, 4-0 faktiskt. Jag kommenterade de där finalserierna. Torskade inte en enda final. Först var det Luleå och sen var det Färjestad. Sen har de spelat 4 finalserier efter det utan att vinna då.
Ja. Så är det 4 raka finalförluster, det är tuffa papper.
Jag tänkte på det också med mål. Vi pratade om det med Sandy Lindström och Thomas Johansson och company för en tid sedan, det här med målproduktionen i SHL. Jag gick faktiskt in och räknade ut målproduktionen i samtliga slutspelsmatcher, drog fram snittet. Och då är vi nere på 4,3 i snitt per match.
Att jämföra med?
Ja, men det var ett mål mer i snitt per match i serien, lite över 5. Okay. Men lite över 5 är det sämsta på länge i serien. Så vi pratade om det, och då kunde ju ha kopplingen också till att det är ganska få powerplay i svensk hockey numera. Det blir inte så många utvisningar. Sen kan man tänka sig att jag har inte gått igenom alla år. Det går väl alltid kanske ner lite i ett slutspel när det blir tajtare. Men det är ju väldigt låg målproduktion för att prata ishockey. Att det blir 4 mål per match i ett helt slutspel över 37 fighter.
Men den där diskussionen kommer säkerligen vara, och jag menar, nu ökar ju inte målsnittet precis när de nådde finalspel.
Nej.
Jag tror, undrar om vi någonsin haft en SM-finalserie med en målsnitt efter 2 matcher på 1,0. Det undrar jag faktiskt. Så att det finns absolut anledning att följa upp det här, för det kommer bli en snackis. Men de 2 matcherna i Ängelholm kanske öppnar serien lite grann, och då kanske din spaning kommer landa i att de skaffar sig ett litet ryck här.
14 av 37 matcher slutspelet förresten till förlängning.
Det måste ju vara rekord.
Fler än var tredje match. Ja. Så vi väntar. I tredje finalen ska det alltså då rent statistiskt bli förlängning.
Slutspel 6 i sporthuset.
Brynäs är tillbaka i svenska hockeyligan efter att i fjol för första gången ha åkt ur. Vi spelar in det här avsnittet i princip samband med slutsignalen för Brynäs avslutande fjärde raka seger i den hockeyallsvenska finalserien mot Djurgården. Och Brynäs slutspel innebar alltså 12 segrar och en förlust.
Applåder till Brynäs IF. Det finns ju såklart en del som tycker att Djurgården har underpresterat i den här serien. Men applåden gäller att de har motsvarat högt ställda förväntningar rakt igenom. Genom grundserien, i varje steg genom slutspelet och en överkörning i finalen. Och det har vi inte sett tidigare. Nu har det här funnits ganska få år. Den här modellen med att den hockeyallsvenska finalen skickar upp ett lag till SHL. Men jag vill verkligen dela ut, istället för att fokusera att Djurgården kunde gjort det här annorlunda, byggt laget annorlunda. Det är inte så väldigt mycket som skiljer budget kanske mellan de här. Men alltså jag applåderar Brynäs IF och gratulerar till återinträdet i svenska hockeyligan.
Är det inte så att man får nästan säga att Gävle som stad har slutit samman runt Brynäs också? Jag hörde att de höjde sina sponsorintäkter. De har höjt publiksnittet i hockeyallsvenskan. Ja. Så det är verkligen liksom hela stan har varit med på den här resan och förhoppningsvis sett den här möjligheten med direktplatsen upp som en, det är den vi går för och också nådde den.
Vi kan ta ett slutspelssvep i övrigt. Stanley Cup-slutspelet är igång. Jag har haft lite kontakt med Irma här. Hon var på plats då första matchen. Irma och Mika var ju med i avsnitt 448 inför slutspelet. Ja. Rangers vann hemma och i Madison Ella. Square Garden. Ja, precis. Vann komfortabelt mot Washington Capitals och såg bra ut 4-1 i den matchen alltså. Annars har ju samtalsämnen varit William Nylander, Torontos bäste svensk i poängligan. Gjorde ju nästan 100 poäng.
98.
Spelat samtliga matcher i serien, plötsligt inte med. När slutspelet startar. Inte i första matchen, inte i andra matchen. Nej. Ingen vet exakt varför. Någon skada förmodligen. 1-1 efter två matcher där då mellan Toronto och Boston.
Och Boston vann ju första, Toronto andra. Och en förklaring till det kan vara att Auston Matthews ändå återkom. Han var inblandad i allt nämligen när de vann den där matchen. Så att det är klart att Toronto med Matthews och Nylander, respektive utan, det är faktiskt två skilda gäng.
Apropå inblandade i allt. Vi pratade ju med Mika Zibanejad om Connor McDavid. Fem målgivande passningar.
Ändå inte mer.
I första matchen. Det har inte hänt på 30 år. Fem ass.
Ja. Då var det Gretzky.
Veckans way. Filip Forsberg ska vi säga bara från grundserien också. Han stannar på 48 mål. Det hade vi också upp och snacka med Mika om. Det är bara två mål ifrån Loobs rekord. Men det går inte att komma åt.
Det går inte att slå.
Marcus Näslund hade 48. Kenta Nilsson hade 49. Men ingen som slår Loobs
49.
50.
Ja. 49.
Men också ska vi också så småningom här prata med. Det kan vi återkomma till. Men VM börjar ju 10 maj. Och två mäktiga backnamn har ju redan trillat in ifrån NHL. Minst sagt mäktiga alltså. Mm. Självaste Erik Karlsson. NHLs bästa back utsett till förra säsongen och supertalangen. Ja, nu börjar han bli ganska gammal vid det här laget. Jag kan inte kalla honom supertalang längre. Rasmus Dahlin. Ja. Men de två finns alltså med i VM som börjar 10 maj.
Ja, frågan är om Pixbo från Mölnlycke utanför Göteborg ska bryta en 14 år lång dominans på herrsidan i svensk innebandy genom att bli svenska mästare. Därför att sen AIK vann 2009 så har SM-gulden under 14 på varandra följande säsonger hamnat antingen hos Falun eller hos Storvreta. Men Pixbo har nu möjligheten att bryta den där dominansen. De slår ut Falun i semifinal och möter Storvreta på innebandyns stora finaldag. Det är på lördag den 27 april på Friends Arena förresten i Solna. Pixbo Wallenstam är också i final på damsidan. Där möter de Team Thorengruppen från Umeå. Frågan är också om det blir ett nytt världsrekord för publik innebandy. Jag vet att den nu rådande rekordnoteringen är 18 166 personer. Och det finns möjlighet att slå det. För någon vecka sedan så var det ungefär 17 000 biljetter som var sålda till innebandyfinalerna på lördag.
Det är ju inte att man har möjlighet att fylla hela Friends, utan den är avdelad på något sätt.
Ja,
har jag sett på biljettförsäljningen.
Ja, jag förstår att det måste vara så. För att det vore, tänk om det kom 50 000. Liksom. Mm. Dessutom måste ju rymden i arenan vara svår för innebandy. För att jag menar, slår en höjdboll så måste det påverkas av hur mycket rymd det finns.
Men taket är stängt, hoppas jag.
Nej, det är beslut där i Solna att de stänger inte taket. Det haglar och är minusgrader.
Det låter som
det innebandybollen hård alltså.
Det låter som att det kommer bli rekord.
Ja, det hoppas vi på. Mm. Det vore snyggt.
Vi ska säga det också kring slutspelsextra som jag döpte det här lilla segmentet till. Att handbollen har ju en bit kvar, så vi kan återkomma till det. De är i semifinalspel. Basketen ska dra igång finalspelet. Volleybollen, vi gratulerar på damsidan Örebro som blev svenska mästare första gången på 16 år. Hylte från Halmstad kan på hemmaplan ha blivit mästare på herrsidan när ni hör det här. Och sen ska vi inte glömma bort Champions League-slutspelen ju. På damsidan är ju semifinalspelet igång. Barcelona mot Chelsea, Lyon mot PSG. Chelsea och Lyon vann de första matcherna, returer denna helg. Och så det som ni pysslar med, Lasse och Jens. Bayern München mot Real Madrid. Dortmund mot Paris Saint-Germain. Noterbart. Inget lag från England i semi.
Nej, det är ju en nesa för ligan som är helt övertygad om att de har de bästa lagen i världen. Friskt tycker jag att andra länder istället, och det är ju Tyskland som imponerar allra mest, som har fått fram 2 av 4 semifinallag och sådär. Jag tycker vägen för PSG, som ju inte har vunnit Champions League, det känns som att det här kan vara PSGs år. Utan Neymar och Messi, lite mer lag, lite mer, mindre individualist. Och så sedan så Dortmund i semi. Jag tror de grejar alltså. Och väl i final med kvaliteten som Mbappé har, och så tror jag banne med att det här kan vara PSGs år.
Och sen hur Real Madrid lyckades besegra Manchester City kan vi ju fotbollsprofessorerna samlas och samtala kring. För där var City bra. Men Real lyckades ta sig vidare och vann på straffsparkar på sista raden. Och direkt efter det åkte de och spelade El Clasico med Barcelona. Och då avgjorde Jude Bellingham, han var inte så framträdande i de här matcherna med Manchester City. Men då avgjorde han ju mot Barcelona. Och det är inte första gången. Varenda gång han har ställts mot Barcelona med sitt Real Madrid har han ju avgjort. Så också den här gången i 90+.
Ja, Real Madrid
för Real Madrid, ja visst, på Santiago Bernabeu, El Clasico, ja ni förstår.
Lite 3-2
i en virvlande match.
Lite revansch för England där då.
Får jag kasta in en grej på damernas semifinaler där?
Mm.
Barcelona har ju varit överlägsna senaste åren. Jag trodde inte att Chelsea skulle kunna åka ner till Barcelona och ta med sig en 1-0-seger. Alltså jag såg det där 3-0 Barcelona mer eller mindre avgjort. Oerhört imponerande av Chelsea och överraskande av Chelsea. Skulle Barcelona inte gå vidare, super överraskning. Men andra sidan, 2 franska lag, PSG och Lyon på damsidan, de hatar varandra. Det är klubbarna som verkligen inte vill den andra klubben någonting alls. Lyon, övertag. Lyon vunnit ligan. Herrans massa år räknas som bästa klubben.
Läcker hemmaarenan.
Ja, har de definitivt. Lyon hemma. PSG 2-0-ledning. Långt in i matchen. 2-0-ledning. 70:e minuten. Friläge PSG för att göra 3-0 i 70:e minuten. Gör inte mål. Och så vänder Lyon. Mål i 80:e. Mål i 85:e. Mål i 86:e inför fanatisk hemmapublik. Mm. Jag säger, det där knäcker PSG. De har aldrig varit så nära att få sopa till Lyon och skaffa sig ett jättebra utgångsläge. Lyon lätt vidare i andra matchen, även om det är i Paris och på bortaplan de spelar. Det där, oj vad de
vi ska följa upp det.
Ja, PSG plus på här sidan och minus på damsidan alltså.
Så kan man säga.
För att se upp det. Jag gick tillbaka och tittade här. På här sidan, det har inte hänt sedan 2020 att vi inte haft något engelskt lag fram i semifinal. I Champions League alltså, på här sidan.
Då har vi koll på det.
Sporthuset sponsras avsnitt efter avsnitt, år efter år av Hantverksdata, och det är vi stolta över eftersom våra värderingar rimmar väl med Hantverksdata när det gäller alltså målsättningen att hela tiden utveckla nya pigga vägar och idéer. Och det är ju så att behoven varierar beroende på olika företags storlek och vilken hantverksbransch det handlar om. Men med Hantverksdatas lösningar så kan du hitta det bästa alternativet för just er verksamhet. Ett tips är att gå in på hantverksdata.se, klicka på rubriken Våra produkter, så finns där en sammanställning av alla olika tids- och resursbesparande produkter och tjänster. Tack Hantverksdata för att ni också bidrar till Sporthuset.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Sporthuset 450.
Var med i diskussionerna tillsammans med oss i Sporthuset. Vi finns ju på sociala medier, på Facebook, på Twitter, numera X, på Instagram, på vår hemsida sporthusetpodcast.se. Många som hörde av sig till introt 450, det var lite sådär special. Det var nästan lite jämnt, va? Vi fyller 450 avsnitt.
Väldigt jämnt och ojämnt.
Ja, men det är tillåtet att höra av sig alltid.
Ja,
man behöver inte vänta på att vi fyller någorlunda jämnt.
Andy Törnqvist, Rickard Ljung, Mikael Ljunggren, Håkan Ottosson, Lennart Skott, Emrik Engström, Martin Pålsson, Marie Jacqueline Hasselqvist och kontot Domarfrågan på Twitter hörde av sig till introt. Och så har vi fått ett antal mejl. Vi tar upp ett här nu som jag tycker var riktigt intressant. Det var från Peter Hyllengren som vill att vi tar upp de märkliga saker som händer i ett av Riksidrottsförbundets förbund, nämligen taekwondo.
Mm. Jo, det är alltså så att Svenska taekwondoförbundet har stängt av en sjufaldig svenska mästaren Josef Alami för en intervju han gav i SVT där han sa i segerintervjun efter SM-guldet i Luleå senast så här.
Jag vill faktiskt säga att jag är ganska besviken på svensk taekwondo på sistone, och det behövs fler förebilder som min storebror som kan stå upp för en. Det finns inte så många som honom. Vi har en väldigt dålig landslagsledning, ja, som inte alls tar hand om atleterna.
Ja. Och så har ett besked kommit från taekwondoförbundet där man meddelar att Alami är avstängd från landslaget i ett år för att han, citat, uttalade sig negativt om förbundet och landslagsledningen under SVTs tv-intervju. Han bröt dem mot tävlingsreglementet, slutcitat.
Så låt oss titta på hur reglerna är egentligen när det gäller yttrandefrihet och tryckfrihet kopplat till RF-stadgar. Det gäller alltså yttrandefrihet när det gäller medlemmar i Riksidrottsförbundet. Och då är det så att det går inte att göra avsteg från samhällets lagstiftning när det gäller yttrandefrihet och tryckfrihet. Uttalanden av personer som har något typ av uppdrag inom idrotten skyddas av grundlag och kan inte bli föremål för vare sig förbundsbestraffning enligt kapitel 14 i RF-stadgar eller tävlingsbestraffning. Och då gäller det ju framförallt då uttalanden i radio, tv och tidningar är alltså grundlagsskyddade. Mm. Som jag tolkar så kan man då inte stoppa honom från att tävla i EM med anledning av det här. Mm. Men det är klart, det går att kanske hitta något annat argument.
Det var ju någonting annat.
Ja, de radade upp några andra grejer.
Snott med sig kläder som sedan visade sig vara helt okej för honom att ta med sig. Så det känns som att de har varit ute efter att straffa någon som tycker illa om dem. Eller rättare sagt tycker om dem.
Men det är ju allvarligt, för det är ju inte en lag utan det är en grundlag.
Ja, det är mycket bra, Tommy, att du stryker under vad reglerna föreskriver, vad stadgarna hos Riksidrottsförbundet säger. Därför att samtliga medlemsförbund hos RF har att följa dessa stadgar. Och här handlar det ju dessutom om ännu skarpare saker när vi pratar om grundlagsförordningar som yttrandefrihet och tryckfrihet. Det har varit en utveckling de senaste dagarna i den här historien som börjar bli allt mer stressad och allt mer rörig. Och det kan noteras att Svenska taekwondoförbundet har hävt den här avstängningen nu och hänvisat till formfel fattat utav taekwondoförbundets beslutande instans i den här frågan initialt. Och därför så har man då hävt den här bestraffningen och nu ska man göra om hela utredningsprocessen. Vi får se var det hamnar. Men det är viktigt att stryka under att så här kan inte idrotten bedriva sin verksamhet. Man kan inte hålla på i rena vilda västernfasoner och fatta beslut som strider mot regelverket, mot stadgarna, och ännu värre då mot det du pekar på, Tommy, här, yttrandefrihet och tryckfrihet.
ordförande i Svenska Taekwondoförbundet, det är Sami Kaidi. Och han sitter i Riksidrottsstyrelsen. Alltså han är ledamot i svensk idrotts högsta beslutande organ. Förutom att han också är ordförande i Taekwondoförbundet. Och det är klart att jag kan tänka mig att det har varit ganska så tydliga snack med styrelsekollegan Kaidi. När andra har sagt till honom, eller förbundsdirektör Stefan Berg har sagt till honom, att vad gör ni för någonting? Ni sitter ju och fattar beslut som strider mot svensk grundlag och som strider mot Riksidrottsförbundets regelverk. Så att, att de har hävt beslutet, naturligt och begripligt. Låt oss nu hoppas att de inte fortsätter att hitta på egna regler och egna sätt att gå runt svensk lagstiftning och Riksidrottsförbundets stadgar. Därför att då är det så att gör Svenska Taekwondoförbundet det, då kan de näppeligen vara en del utav Riksidrottsförbundet.
Besök i sporthuset.
Jag och Erik Dahlberg sitter här och tittar storögt på er regelexperter som reder ut det hela. Tack så jättemycket, och samtidigt välkommen in i rummet, Erik.
Stort tack för det. Stor ära att få vara här, såklart.
Du är omnämnd rätt många gånger, Erik, i sporthuset genom åren. Ja, dels det citatet, men också massor av introinskick. Kan du inte dra nu när du ändå kommer hit? Och en anledning till att du är här också är att vi ska ju kärleksbomba Olympico.
Ja.
Stadio Olympico.
Ja, exakt. Stadio Olympico. Olympiastadion i Rom. Ja. Och där har du en stark koppling till det, eller hur?
Ja, det kan man lugnt säga att jag har. Som Roma är ett av mina tre lag, så det är klart att kopplingen till Olympico i Rom är stark. Det är ju ingen tvekan om. Och särskilt då liksom en kvällsmatch där. Ja. Det gäller ljuset på. Och det är 65-66 tusen på läktaren. Och ska gärna vara lite svalt.
Ja, just det.
Ja, så att man har den känslan att nu ska vi värmas av sången. Vi ska värmas av spelet. Av fansen. Flaggviftningarna, tifot. Och sen förstås helst en Roma-seger. Men det får man inte alltid. Ja. Så sent som igår fick jag det inte.
Det är också Lazios hemmaplan, vill jag säga.
Det är också Lazio, definitivt. Ja. Ofta spelar landslaget där också. Men, och jag har sett Lazio-matcher där också. Men det blir något annorlunda med Roma. Och, ja, såklart eftersom det närmas hjärtat. Men också med sången Roma, Roma, Roma. Den här fantastiska...
hymn.
Hymn är ordet, tack Jens. Det är precis vad det är, en hymn. Och det allra mäktigaste det är faktiskt när de... stänger av musiken i högtalaren, så får de sista 30-45 sekunder, då är det bara publiken som sjunger. Alltså om du inte får gå så då är du inte levande. Det är något så enormt.
Stadio Olimpico i Rom. Om en stund ska vi be oss in där på allvar tillsammans med dig, Erik Dahlberg, i den här kärleksbombningen. Passar ju så bra att du kom hit till Clarion Hotel Sign idag. Vi har förresten fått låna poddstudion här. Det finns ju en speciell poddstudio. Det är mäktigt, det står on air och så vidare i en stor display. Och Martin Söderberg, vår ljudingenjör här, njuter av de tekniska förutsättningarna som finns här. Men Erik, du har ju precis givit ut en bok som vi har framför oss, Denna fotboll. Och ett av kapitlen där handlar alltså om just Olympiastadion i Rom. Har du något på 450 som vi kan lägga till här för att visa på ditt introartisteri?
Ja, men alltså, det fanns ju tre landslagsspelare under VM 2018 som gjorde 450 minuter. Robin Olsen, Ludvig Augustinsson och Andreas Granqvist.
Plockar du huvudet bara, eller? Du tittar inte ner någon papper?
Nej, den där är så stark. Ja. Och jag minns en gång, om jag får flika in den, det var... på avsnitt 200, då var Jens så fascinerad. Men 200 dagar, hur fasen vet du den personen det? Då var det ingen som sa att det var jag, men det var jag. Att Charlotte Kalla fyllde år på den 200 dagen. Och min mamma, som för övrigt inte lever, men hon fyllde år på exakt samma dag som Charlotte Kalla. Och hon var alltid så stolt över att jag är minsann född på årets 200 dag. Och då var det så lätt för mig att gå in i det avsnitt 200 och kolla. Någon stor idrottare född 19 juli. Ja, Kalla.
Bra.
Så den kommer jag ihåg väldigt väl.
Men Lasse, ska vi bläddra lite innan vi tar kärleksbomben? Det finns ju en hel del, det här uttrycket i alltså rubriken, titeln på boken Denna fotboll.
Jo, jag har ju skrivit förordet till,
ja,
till
stort
Denna
tack.
Fotboll. Och när du som jag arbetar som journalist, vi har ju mötts på Allsvenska fotbollsarena en gång i världen, alltihopa det här. När du sa det att jag funderar på om jag skulle skriva en bok eller vad det var för någonting, så blev jag ju entusiastisk över det. För alla de här berättelserna, alltså Erik är ju en sån person som kan bestämma sig för att nu sticker jag. Och ger sig själv tiden att få uppleva allt annat då än Premier League eller Championship för den sakens skull också, utan andra lag också. Mm. Så du har ju en enorm, och vi ses ofta på Söder, det är Hammarby, och det finns anledning att samtala om det också. Men grejen är att vi snackar ju om fotbollen. Och de intrycken som finns runt fotbollen och all den enorma kompromisslösa kärlek som finns runt fotbollsmatch. Och vi satt i något sammanhang och gjorde någon match, jag tror att du och jag, Jens, och det hände väldigt mycket och det var bla 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 bla. Och vi reflekterade och samtalade kring allt detta, och då skickade du din synpunkt på allt det som hade hänt. Och sen så skrev du bara efter, i slutet på textmeddelen, så skrev du bara denna fotbollpunkt. Och exakt det är ju precis, det kan du ju använda alltid, jämt och överallt. Denna fotboll, det är precis det det nämligen handlar om. Och det inbegriper allt i två enkla ord.
12 bokstäver liksom. Jag tycker själv att den funkar.
Den är briljant.
Jag gillar också, innan du kom in här i rummet, så har vi tidigt i den här podden pratat om Sven-Göran Eriksson. Du har ju ett par möten med Svennis också. Vad är ditt starkaste minne från de mötena?
Mitt starkaste, allra starkaste, det var nog ödmjukheten. Den allra första gången vi sågs, februari 2000. Hans ödmjukhet, hans värme, hans vilja väl-attityd. Jag kände mig sedd.
Ja.
Helt otroligt, jag kände mig sedd. Och han tog sig tid. Jag visste att han hade ont om tid, men han tog sig tid. Jag stannade kvar efter träningen, som förut var dagen efter en match. För han sa, du har säkert fler frågor. Ja, sa jag. Har du tid? Ja, jag tar mig tid, sa han. Ah, och sen när vi är klara, då säger han så här, jag är hemskt ledsen, men jag kan inte köra dig in till stan för att vi ska stanna kvar och prata om Champions League-matchen mot Feyenoord nu på tisdag. Annars hade jag gärna gjort det, men jag fixar en taxi.
vacker. Mannen som ser alla.
Ja, verkligen. Det träffade hjärtat så starkt. Alltså, och sen hade vi två möten till. Väldigt, väldigt bra möten. Alltid varm, vill väl, bryr sig. Och det allra roligaste nästan, det är väl faktiskt min fru Elisabeth och jag träffade honom på flygplatsen i Barcelona. Vi ska båda till Malaga, fast av helt olika skäl. Han är mest nyfiken på hur det har gått för mig. Han är inte så mån om att prata om sig själv. Då är han förbundskapten för Elfenbenskusten i VM 2010. Han vill veta hur det har gått för mig. Och sen när min fru kommer in i bilden, ja, då är han mest intresserad av att prata med henne, vem hon är. Och de pratar om, de har båda bott i England. De pratar om fönster som inte är täta, hur det var att bo där på vintern. Då fanns inte jag, och det gjorde absolut ingenting. För då visar han också, som du säger Tommy, alla blir sedda.
Ja. Men du Erik, din bakgrund, hur skulle du beskriva den kopplat till idrott?
Kopplat till idrott, jag ville mer än vad jag hade förmåga. Jag kom inte längre än till juniorspel i IFK Arvidsjaur. Jag kom inte längre. Kortfotboll, ja, men nej. Jag ville mer.
Wow.
Men
jag gillar Arvidsjaur.
Ja, nu snackar
vi. Exakt. Jag vet att jag har rötter där.
Ja, jag vet att det är
Arjeplog. Ja, det är 10 mil ytterligare upp i fjällen.
Jo, men det var våra största rivaler på pojkspelet. Vi förlorade jämt. Skitbra. Ja, men de var skitbra. Alltså, jag lovar. Och vi var ganska bra, men de var ännu bättre. Och så var det så stort för dem att få slå den orten större som är större orten. Ja. Jag kom inte längre, men jag kan tycka om idrotten för det. Du tar det dit du har möjlighet. Du tar det inte längre. Den är rättvis på så vis. Alla vill vinna en 100 meters final, men alla gör inte.
Och vad hände sen då, när du ville arbeta med idrotten på annat sätt? Och så?
Då startade vi en blogg, en kompis och jag, och då fick Olof Wigren, chefredaktör på numera insomnade Svensk Fotboll, syn på mig. Undrade om jag ville skriva om italiensk fotboll. Ja, så jag har fler frågor som jag kan svara ja på, så svarar jag ja på en gång. Där börjar det.
Mm. Vad kommer kärleken just till italiensk fotboll?
Ja, men hur vackert var det inte där från 95 och framåt? Ja. Det var ju så vackert, tror jag, lite. Bara se Baresi och Maldini spela mittbackspel ihop någon gång. Han flyttade in från vänsterkanten. Bara se det.
Jag läste lite om Maldini där. Förstår att det är...
Första kapitlet, ja. Jag måste inleda med Maldini. Liksom. Ja, men där startade kärlek till italiensk fotboll.
Ja.
Och sen blev det några år på svensk fotboll innan den lades ned. Då lärde jag känna Lasse, bland annat. Och sen har jag haft egna bloggar. Jag har jobbat mycket med Hammarby, med matchprogrammet där.
Det är bra.
Tack, det tycker alltså, jag också. Det är grymt bra.
Jag älskar ju...
Ja, papper, nej, men det är papper, jättebra. Papper. Och jag är stolt över att
vara med. Och det är en succé, va?
Det är en succé, fortfarande.
Så papper lirar fortfarande, ja, i allra högsta grad.
Absolut, tveklöst. Jag är jättestolt över mina 5 år där. Men efter 5 år känner jag att nej, men nu släpper jag det här och så gör jag något annat. Men jag har ju fortsatt att skriva för det. Men det är mycket som ligger i mappar i datorn, som sagt. Så det finns ju en chans att det blir en bok till.
Ja, men du kan inte läsa upp det här. För det första som händer i boken, ja, det är ju som efter Lasses förord.
Ja.
Och innan det första kapitlet, ja, som handlar om Paolo Maldini och konsten att agera som ledare.
Ja.
Så har du skrivit ett antal ord. Det vore häftigt om du kunde läsa
absolut
upp det. För jag tycker att det här är ju...
Poesi.
Ja, det är poesi. Och hur tänkte du att jag ska rada upp de här grejerna? Hur kom du på det?
Ja, det bara kom till mig. Men när jag är på slutet så tänkte jag på Tommy Åström.
Oj då.
För du tycker ju om alliterationer.
Verkligen.
Ja, och där är det ju 6 ord som börjar på F allihop.
Mm, bra.
Mm. Eller hur?
Ja. Nu blir vi nyfikna och lyssnarna blir ännu mer. Berätta.
Så mycket du har gett, så mycket du ger. Möten med människor, skratt, gråt, stora känslor, vackra mål, geniala framspelningar, stilrena glidtacklingar, spelare med kvaliteter du häpnar över. Kunnig publik, okunnig publik. Kaotiska presskonferenser, domare med mod och glimten i ögat. Vinna eller försvinna. Dåliga förlorare, dåliga vinnare, arenor du ständigt vill återvända till. Förväntan, förtvivlan, förvåning, förtjusning, förundran, förbrödring. Livslång kärlek, stort tack.
Ah. Denna fotboll.
Wow, 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 wow. Denna fotboll.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Ja, men vi tar oss in i arenan då. I
det
Rom.
Gör vi.
Via, här får du känna lite på kärlekspåsen. Det var där vi hämtade lappen senast.
Ja. Och på den lappen stod det alltså Stadio Olimpico.
Ja.
Här är veckans...
Olympiaspåsen. Kan bli högaktuell idag.
Mm. Ja, det kan bli, ja, okej. Okay.
Men idag, nu är det kärlek till Olympiastadion i Rom. Och ta oss in. Ta
absolut
oss in, Erik.
Absolut.
Ta oss in. Det är så här alltså. Trots att jag har varit lite överallt faktiskt, får man nog säga, i idrottsvärlden, har jag aldrig varit där. Det är säkert.
Oh dear.
Jag har aldrig varit där.
Okej.
Okej, nu kommer ett annat läge.
Nej, gud, jag är faktiskt förvånad.
Nu får du ta det från grunden.
Hade jag förvånat mig här? Förvåning, ja. Jag tar det från grunden. Ja. Den invigdes 1937 och den ingår i något som kallas för Foro Italico-komplexet. Och Foro Italico är väl kanske mest känd för tennisturneringen Italienska öppna, och den ligger helt nära Olimpico. Och för att ta sig dit så föreslår jag alla som ska åka till Rom och gå på en Roma eller Lazio-match att ha Piazza Venezia i ryggen och så promenera Via del Corso hela vägen upp till Piazza Popolo. Och så fortsätta en liten bit till. Då finns det en spårvagn från en liten hållplats som heter Flaminio. Det är ofta trångt, men det är glatt på de här spårvagnarna. Det finns förväntan i luften. Det går nästan att ta på. Och nu är jag tillbaka till det jag sa förut. Gärna en kvällsmatch. För det blir någonting extra. Det går inte att komma ifrån. Så vandrar du nu, kommer fram i spårvagnen, så vandrar du uppåt. Så någonstans så ser du ett litet rymdskepp där det kommer elljus ifrån. Det ligger en inbäddad. Den är inte vacker, men den berör. Jag har sett 12 matcher där. Och det är obeskrivet läckert. Och då särskilt med Roma och Kurva Syd, flagg, havet, tifon och som är den vidunderliga Roma, Roma, Roma. Otroligt kunnig publik har den här arenan, tycker jag. De låter inte bara i 90 minuter, de kan låta ett tag. Och så blir det lite tyst. Och så börjar de vädra målchans. Då ökar sorlet. Då har man förstått. Nu är något på gång. Och nu kommer han i den luckan. Han måste släppa bollen i luckan. Ja, han släpper bollen i den luckan. Då ökar sorlet igen. Publiken är kunnig. Och det uppskattar jag enormt mycket. Den rymmer drygt 72 000, men av säkerhet själv så stoppas det vid 66. Och Roma har snittat mellan 60 och 65 hela säsongen, såg jag så sent som igår. Vilket ju är bra. Det var en dipp några år, men nu har det vänt. Och den är tajt, trots att det är visst avstånd på grund av löparbanorna. Men de har de finurligt täckt över. Vi pratade lite om Svennis förut och han är ju såklart stor även här. Ligaguldet med Lazio år 2000, det är för evigt inskrivna hos de ljusblå. Han är ju för evigt en av deras viktigaste personer genom åren såklart. De hade drömt om det guldet så länge och så kom det. Jag pratade som en parentes bara, så pratade jag med honom dagen efter de hade vunnit guld. Då var han, jag har skrivit i boken, då var han lite spänd. Han var hes, han var glad, men han var lite spänd. Och jag förstod ganska snabbt vad det handlade om. Nu kommer vi ju bli jagade, och det ville inte han.
Nästa säsong, regerande mästare
blir alltid jagade. Men vi kan inte gå förbi Olympico i Rom utan OS 1960. Wilma Rudolf, 20 år gammal. Guld på 100, 200 och 4 gånger 100. Det är tunga papper.
Den svarta gazellen.
Exakt.
Var hennes smeknamn.
Snyggt. Jag visste att du skulle kunna spela in på den. Och sen, 1987 på hösten, Patrik Sjöberg tar VM-guld.
Ja. Där.
Han är helt felfri hittills. Då tar han 2.38 i första försöket. Så det är tusan om någon kan matcha det. Och vilket hopp! Vilket oerhört höjdhopp! Vilket mästerligt höjdhopp av Patrik Sjöberg!
Så de två friidrottsbitarna är ju tunga. Och den arenan är ju känd för det också. Så att... Och sen så har den ju huserat VM-finalen 1990. Mellan Västtyskland och Argentina. Det kan vara, i alla fall som jag ser det, tidernas sämsta VM-final.
Nej, du har nog rätt.
Det är mer att en kärleksbombning bara får innehålla kärlek.
Brehm gjorde mål på straff med fel fot och det var ett sagolikt oväsen på Argentinaspelarna. på allt. Som hade två röda kort eller tre.
Mexikansk domare som hittade en straff där i slutet.
Ja,
va?
Nej, det var...
Argentina försökte ju pacificera sig till ett VM-guld. Lite som regerande mästare.
Ja,
det var en annan final.
Det var en annan final, ja. Och sen så huserar de ju också Champions League-finalen 2009, tycker jag är värd att nämna. Barcelona slår Manchester United med 2-0. Och Messi gör det nickmålet som nästan inte finns. Han tar den bakom sig mer eller mindre. Det är ett jäkligt fint inlägg av Xavi. Men han tar den bakom någonstans och får tillbaka nicken åt det håll där inlägget kommer ifrån. Målvakten fattar ingenting. Det är knappt att någon i publiken eller framför tv fattar någonting. Han borde, den korta killen borde inte ha nått den. Han borde inte ha kunnat fått den på mål. Och sen som avslutning så nu riktar jag mig nästan direkt till Tom här, känner jag. Men även till alla er andra som lyssnar. Alltså till dig som inte har varit där. Åk dit.
Mm. Ser du vad jag är inne och gör, Martin?
Boka resa.
Ja, 7 juni. Rom.
Snyggt.
Vad händer då?
Friidrotts-EM.
Snyggt.
Snyggt. Ja. Det är OS-år, men det ska bli friidrotts-EM också på Roms Olympiastadion.
Jaha.
7-12 juni. Så där kommer ju Duplantis dyka upp och Stål och kompani.
Och då klämmer de in en elljusmatch på kvällen där också. Spela sent då i och för sig om det är juni.
Ja. Nej, men jättefint. Men du, vi ska säga det om Svennis också. Han har också tränat Roma.
Han har också tränat Roma.
Hur var det? Absolut. Vad har du för bild av det? För jag menar, det var ju efter att Nils Lidholm hade fört Roma till första titeln på
evigheter. På evigheter. Ja. De tog väl titeln 83, om jag minns rätt.
Och sen kommer Svennis in bakom.
Ja.
Men det måste vara ganska tufft för Svennis då, apropå att, som vi var inne på tidigare, han kom till IFK Göteborg och var ifrågasatt.
Mm.
Så när han kommer över, först har han varit i Benfica då, gjort succé för sig. Men sen när han kom till Roma, så han var ju även tränare på Olympico som Roma-tränare.
Ja, absolut. Vi pratade faktiskt aldrig om det någon gång jag träffade honom, för då var han i Lazio och sen, då handlade det mycket om det. Men jag vet att han är ett aktat namn även hos Roma-fansen. Första gången jag var där så åkte jag taxi med en Roma-supporter som sa, jag vet inte om jag vill köra dig upp till Lazio, men okej, vi gör väl det. Och han kunde hygglig engelska. Och så sa vem jag att jag kom från Sverige, och då sa han, vi har haft Svennis som tränare. Jag skulle så gärna önska att han kom tillbaks. För jag tror aldrig vi kommer att få något ligaguld igen, så han var lite pessimist. Sådär. Så fick de ligaguld året därpå då med Capello som tränare. Så att han blev väl glad av en taxichaufför. Mm. Men han har nog ett gott anseende i Rom också. Mm. Absolut.
Men strålande, Erik, tack snälla för beskrivningen utav Olympiastadion i Rom, Stadio Olimpico. Och för att du delar med dig av dina intryck utav denna fotboll, och som du ju så stiligt läste upp här i de här korta fraserna och orden bara.
Tack.
Olika kärlek. Jag tror vi behöver aktivera olyckspåsen faktiskt. Aldrig har jag nog styrt det så hårt mot den här svarta påsen, olyckspåsen. Det brukar annars vara du, Lasse. Visst måste det ändå vara dags för ett olycksdokument.
Jag skulle vara överraskad om det blev något annat mot bakgrund av det, den påsen som det nu dras ur. Förkunna för oss vad det är.
Det ska jag gärna göra.
Från den rosa lappen. En liten lapp.
Dopning.
Det är olycka.
Det är verkligen olycka. Samtidigt som det är lite intressant nu med de här australiensarna eller vad nu är för någonting.
Dopingspelen.
Där man försöker tillåta det hela och se vad man då kan uppnå
Dopning
för resultat.
Dopning var det mycket runt VM 1987.
Men alltså det här känns ju som det största enskilda hoppet vi någonsin haft i sporthuset, tror jag. Från denna kärlek som har varit i denna fotboll så hamnar vi på doping.
Jo, men det fina är att det kommer nästa vecka.
Så... Exakt, jag kommer icke kommentera detta mer.
Men vi har faktiskt haft ett rejält dopningsblock med Arne Ljung tidigare. Men helt klart är att runt VM 87 i Rom, då var det en del sådana problem. För den som vann 100 meter i det mästerskapet, det var,
kommer inte ihåg,
Ben Johnson.
Ja, det var det.
Och det har han ju senare blivit av med, förstås.
Mm. Mm. Det var året före den stora skandalen. När idrotten dog, hette det ju då. Av dopingskandalen 1988. Jaha, blir supporterlåt.
Vad sägs om, med tanke på det som... Det här är inget lyssnarinskick. Men vad sägs om, med tanke på det vi fick uppleva häromdagen, att sluta med den här gamla Heja Blåvitt.
Ja.
Alltså, inte den här Nu skinner Poseidon, utan Heja Blåvitt.
Det var väl något dansband som gjorde den.
Ja, det var det. Ja. Var det Skytts?
Ja, något sånt. Ja. Något sånt.
Som en hyllning till Sven-Göran Eriksson och det han fick uppleva under den här 20 april-föreställningen i Göteborg.
Mm.
Där vi också inledde hela poddsnacket den här veckan. Tack så mycket, Erik, för att du kom.
Mm. Hur får man tag i denna fotboll?
Den får man tag i genom att mejla mig.
Mm. Och ta kontakt med oss, ja, så förmedlar vi.
Perfekt. Mm.
Så kan man göra.
Så just gör vi.
Och var finns vi?
Vi finns på sporthusetpodcast.se och sociala medier.
Just det. Välkomna, tack för idag. Och nu lyssnar vi till och tänker tillbaka till 80-talet när, och det vågar jag nästan påstå, ja, idag vågar man inte säga det, men då var det så att IFK Göteborg var hela Sveriges lag när de blev UEFA-cupmästare 1982 på Folkparkstadion.
Jag tror till och med vi har lite ljud från Glenn Strömberg och company så de får börja sjungandet ifrån den där kvällen.
Varsågoda.
Ja, det är ju grymt.
Vi hörs en vecka.
Hej då.
Hej då.
Det var ju som en saga alltihop, va? Du går igenom den turneringen, du förlorar inte en enda match, så det var ju fantastiskt alltihop.
Vi som är från Göteborg åker aldrig hem med sånt.
Heja Blåvitt, heja Blåvitt, nu ska vi mot toppen gå. Heja Blåvitt, heja Blåvitt, kära IFK. Vi är änglarna från Götet och publikens eget lag. Vi ska visa vad vi går för, nu ska det bli friska tag. Och den gamla traditionen, den ska alltid finnas kvar. Vi ska minnas Beppe Johansson i alla våra dagar. Heja Blåvitt, heja Blåvitt, nu ska vi mot toppen gå. Heja Blåvitt, heja Blåvitt, våra kära IFK. Vi är härliga att skåda, ja jag säger bara det. Vi är killar som kan lira, det är oss som de vill se. Och det dröjer inte länge förrän bollen går i mål. Hela Ullevi förenar sig i ett och samma vrål. Heja Blåvitt, heja Blåvitt, nu ska vi mot toppen gå. Heja Blåvitt, heja Blåvitt, våra kära IFK. Heja Blåvitt, heja Blåvitt, nu ska vi mot toppen gå. Heja Blåvitt, heja Blåvitt, våra kära IFK.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippi!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.